Välkomna till avsnitt 6 i Klimatsnack. Ikväll har vi en gäst vid namn Anil Rai från OMC Power. Och vi ska diskutera ganska stort ämne. Utrullning av solceller i Indien.
Mm. Ja, det ska bli jätteintressant.
Ja. Vi spänner från de små ämnena till de stora ämnena.
Mm.
Jag tycker vi bjuder in Anil och han får berätta lite om företaget och projektet.
Absolut.
Så, välkommen Anil!
Tack ska du ha, Niklas. Tack. Jättekul att vara här tillsammans med er.
Ja. Vi har ju den här podden för att belysa vad man kan göra som privatperson, vad man kan göra som företag. Vi tittar på klimatfrågor i stort och i smått. Vi försöker hålla det på en ganska avslappnad nivå men ändå gå in lite på djupet. Och tipsa om saker som gemene man kanske inte riktigt vet händer. Och jag har ju följt ert projekt under ett par år, men vi tycker det vore jätteintressant om du ville berätta lite grann om OMC Power och projektet i Indien. Så första frågan blir ju väldigt allmän och väldigt generell. Hur började projektet och hur startade företaget?
Jag önskar jag kunde säga att jag vaknade upp en morgon och hade liksom en vision och en blixt här som kom ner från klar himmel. Så var det ju inte. Jag måste berätta lite grann om min bakgrund och sen kan jag då hänga det hela ihop då. Så jag var vd för en indisk mobiloperatör i några år. Det här är i början, mitten av 90-talet. Och det största, enskilt största problemet som vi hade då, mobiloperatören, det var våra energikostnader. Och samtliga mobilmaster hade en stor dieselaggregat då som alstrade el. Och det var så saker och ting fungerade. Och det fungerar ju när det är en liten verksamhet, relativt liten verksamhet, men när de här näten började växa så ökade ju problemet. Och jag kan ju nämna en intressant siffra. Om man lägger ihop alla dieselgeneratorer som den indiska telekomindustrin driver idag så är uteffekten större än hela Australiens elförbrukning. Bara
och det är bara på mobilmasterna.
Bara mobilmasterna.
Ja, det
så helt då får ni lite perspektiv då på hur stort det här problemet är. Och ja, det här är ju ett problem som vi i branschen levde med och försökte hantera. Och jag vet inte om ni minns då, men dieselpriserna eller oljepriserna åkade iväg och lönsamheten då naturligtvis sjönk inom botten. Mer och mer av våra omkostnader var ju bränslekostnader. Och där är så att säga, den erfarenheten hade jag med mig i bagaget sen. Och jag satt tillsammans med en gammal kollega och fikade, kommer jag ihåg, och jag hade precis läst en artikel om att solcellspriset hade kommit strax under $1 per watt. Och då gjorde vi en snabb kalkyl på en servett.
The back of an envelope.
Ja, det är härligt. Det är härligt att du börjar med det.
Och då, alltså vi kunde inte hitta något fel i våra kalkyler där. Det skulle gå att åtminstone matcha dieselpriset. Och vi visste ju att det plöjdes ju ner enorma forskningspengar. Det här är då 15 år sedan. Och att solcellspriserna stadigt var på väg ner och oljepriset var på väg upp, så att de här kurvorna skulle korsas och det ena skulle bli lönsamt och det andra mindre lönsamt. Så det var egentligen startskottet, och därefter började vi planera. Bolaget startade vi officiellt 2010, så det är 11 år sedan nu. Och det låter ju rätt enkelt att det är, liksom, det är solceller och man lagrar energibatterier, så strömförsörjer man då telekom och så vidare. Men det är ju väsentligt mer komplicerat, har jag lärt mig.
det var inte bara det.
Nej.
Var är de stora utmaningarna då?
Ja, alltså... Jag kan säga så här, det är rätt enkelt att sätta upp solpaneler och alstra el, så att säga, och leverera det. Men att göra det lönsamt, alltså ärligt kan jag kan säga, det här är det svåraste jag någonsin har gjort. Större än, och svårare än mina erfarenheter inom telekombranschen och så vidare. Och att få lönsamhet i det här krävs ju att man verkligen finjusterar den här balansen mellan hur mycket sol, hur mycket lagring och även diesel. För vi har kvar dieselaggregaten för en gång är, du vet, monsun. Det kan gå 3-4 dagar utan att det är något solsken. Så att få den här balansen och minimera förlusterna i... så att säga, transmissionen när vi transporterar spänningen och effekten. Så allt det här är nytt då för mig som kommer från telekom, som är ju en helt annan business. Så ja, lite grann så startade det, och idag så är OMC, vi har verksamhet framförallt i Indien, men även nu i Östafrika. Vi har verksamhet i Kenya, och vi tittar nu på även grannländer Tanzania, Uganda och Malawi. Det är som sagt 11 år nu som vi har hållit igång, och nu är vi, vad vi vet i alla fall, världens största så kallade minigrid-operatör. Vi driver 200 kraftverk, och vår park då, vi har en kapacitet på 14 megawatt, alltså 14 miljoner watt. Och vi har ungefär 300 kilometer distributionsledningar, alltså stolpar och kablar och så vidare. Så att det är ja, respektabel storlek.
Och då av de här 200 produktionsställena, så att säga, är det främst till mobilmaster, eller är det även då till det här med affärer och skolor och sånt där, eller hur, byar liksom?
Ja, vi kom ju på den här affärsmodellen som vi kallar ABC, eller ABC, Anchor Business Consumer. Eller ja, det var Världsbanken som så att säga gav oss den etiketten. Det var det de kallade vår business när de tittade på den. Och den är intressant för att det är nyckeln till vår lönsamhet. Så att vi har en mobilmast som den dag vi slår på kraftverket, så tar de så att säga all vår produktion. Så att vi har ett kassaflöde redan från första dagen. Och sen allt eftersom i takt med att ska vi säga, behovet i de närliggande områden ökar, så ökar vi vår kapacitet och drar ut fler ledningar och så vidare. Så att alla våra kraftverk har tre kategorier av kunder. Då. Vi har telekom, vi har small business, då. Det är små verksamheter, restauranger, bensinmackar och sånt där. Och sen har vi även hushåll.
För det tyckte jag var intressant i början när jag följde er, att det inte bara var just mobilkommunikationen, utan det var att ni just tog upp det här med köksfläktar, med öppettider i butiker, med läxläsning. Alltså hur elektricitet påverkar samhället.
Mm.
Och kan lyfta ett samhälle med helt nya inkomstströmmar och med ett helt nytt sätt att leva som man inte hade tidigare.
Mm. När den här energin då som vi levererar är ju väldigt, väldigt disruptiv. Och det här är ju gamla feodala samhällen där egentligen ingenting har hänt de senaste 200 åren. Så det är ju, om man åker utanför storstäderna så är det rätt primitivt.
Mm.
Så att det här är ju den stora grejen som har hänt. Så att strukturen i samhället och de här mönster har vi sett förändras de här 10 åren. Mm. Och det är alltså, elen används ju till saker och ting som vi absolut inte kunde liksom fantisera om. Så att det är ju fantastiskt att se.
Ja, ger man människor en möjlighet så dyker det upp nya användningssätt som ingen har tänkt sig. Mm. Och vi ser det i exempel efter exempel.
Mm. Men just det att när ni kommer till ett ställe och drar igång era grejer, då är det liksom, där finns egentligen ingen infrastruktur för el riktigt i vissa av de här områdena. Utan ni måste ju göra grundjobbet och verkligen se till att det kommer ledningar ut så att de kan tillgodogöra sig den strömmen ni producerar.
Precis. Så att det här är ofta den första infrastrukturen som finns överhuvudtaget i de här områdena.
Mm.
Och det räcker ju inte med att bara dra fram en ledning då, utan menar, vad ska de göra med det? Alltså, det är ju, så att vi säljer ju paket då, som Niklas berättade där i början. Att, så vi har ett helt hushållspaket och du får 10 glödlampor, köksfläktar. Ja, om du är en liten business så kan du få en borrmaskin eller något sånt där då, vad det nu kan vara. Så att, och det är ju för att stimulera användandet. Och det räcker med en liten stimulans då. Så vi har ju sett, det första som händer i ett område när vi sätter upp ett kraftverk, eller när det ryktas om att vi ska sätta upp ett kraftverk, då går markpriserna i närområdet upp.
Allt för påverkas. Vet folk att... Allt påverkas.
Exakt, för det blir ju attraktivt då runt omkring för... Då vet folk att det kommer att finnas el.
Ja.
Och det är ju en stor katalysator i sina samhällen. Så att det har stor påverkan.
Mm. Och sen ni har en slogan som är power everywhere.
Ja, det är lite ambitiöst kanske. Men det
är det. Ja, men ändå, just det här att ni verkligen hjälper till och verkligen får ut ström på ställen som ingen annan har liksom satsat infrastrukturspengar på. Mm.
Men det jag tycker är lite intressant som jag tycker är den nya tiden är ju att den här typen av samhällen som OMC jobbar med är ju den typen av samhällen som vill gå framåt men som de har inte tid att följa den gamla tidens infrastruktursbyggande som Tyskland och England och Frankrike och Sverige har gjort under 200 år, utan de hoppar 5 steg fram.
Mm.
Bara som exempel är söder om Sahara i Afrika så är det ju 15% idag som använder mobilen som enda bank. Man har tagit bort hela den infrastrukturbiten och går direkt på tjänsten.
Mm,
Tjänsten är det viktiga, inte infrastrukturen bakom. För man har inte tid att bygga upp den. Man vill ha tjänsten idag.
Mm.
Och då kommer OMC och nätalternativen som en genväg.
Så att, ja, men det är riktigt fräckt. Jag bara tänkte på det här med strömlagring och sånt. Vad är det för, vad har ni för tekniker där, eller batterier liksom, eller batteriteknik för att lagra strömmen? Hur väl fungerar det liksom?
Vi har ju hållit på nu i 10-11 år. Så att vi har ju utvecklats, inte direkt i takt med teknologin, kanske ett eller två steg efter. Och vi har sett många teknologier som har liksom snabbt kommit upp och sen har de tyst försvunnit också.
Mm.
Så det vi har sagt är att vi tar ju, som företag har vi ju en massa risker. Vi sätter upp kraftverk, vi investerar pengar, vi vet inte om vi kommer att få kunder eller om det kommer att vara lönsamt. Så en risk vi bestämde tidigt att vi inte skulle ta, det var en teknologirisk.
Mm, mm.
Så vi sa, vi tar inte the latest and the greatest, utan vi väljer gammal beprövad teknik, teknologi, och så startar vi med det. Så vi började med varumärken och partners som vi alla känner till. Vi har Siemens, ABB, Schneider och så vidare. Utrustning, och våra första batterier var faktiskt blybatterier. Helt vanliga blysyra batterier.
Mm.
Och därifrån har vi då migrerat till gelébatterier, det som kallas för AGM.
Mm.
Det är också en variant av en blysyra batteri. Och nu har vi ett nytt generationsskifte. Nu tycker vi att litiumbatteriet är tillräckligt mogna. Och det finns tillräckligt många leverantörer som har ju drivit ner kostnaden. Så att nu växlar vi om och vi byter ut lagringen i vår park då med litiumbatterier.
Mm. Ja.
Så.
Ja, intressant. Jag vet inte om Niklas har berättat, vi håller på, vi har en aktieportfölj med klimataktier i, så där har vi satsat lite pengar i företag som jobbar med energilagring.
Mm. Jag tror de stora utmaningarna nu kommer att vara energilagring. Vad vi ser och tror, PV, solcellsteknik, den har, jag vill inte säga så att säga, nått en platå, men alltså, det är inga stora vinningar. Det sker ju kontinuerlig utveckling, men det är två riktningar. Jag tror att vi kommer att se en delning vad gäller solceller. Dels kommer det bli solceller som är billiga att tillverka, men som inte är speciellt effektiva. Det vill säga utnyttja större yta för tillämpning, till exempel vår tillämpning. Vi har ju gott om mark och plats, så att för oss är kostnaden per watt viktig. En annan marknad kommer att vara det som kallas för rooftop market då. Det är hemma hos dig och mig. Där det är en begränsad yta och man vill generera så mycket el som möjligt. Och då är det en annan teknologi. Så det är vad som kommer att ske. Men det var inte det jag skulle säga. Så där är ganska förutsägbart. Däremot lagring. Det tror jag att det kommer att ske stora framsteg. Vi har ju flera varianter av litiumbatterier nu. Och nu försöker man ju få koboltfria batterier då, för att inte sitta i händerna på några få leverantörer.
Ja, precis.
Så att nu är vi ju i litiumeran. Eller har varit de senaste 10 åren. Och det som har drivit det, först, det som drev litiumkostnaderna ner var ju mobiltelefoner. Kanske byggs, jag vet inte, 100 miljarder mobiltelefoner med litiumbatterier. Och det som jag tror kommer att driva kostnaden ytterligare nu är bilbranschen. Men bilbranschen har ju, precis som mobilbranschen, energitätheten är viktig. Det vill säga antal kilowattimmar per kilo eller per kvadratutrymme. Men för en del tillämpningar så är inte det kritiskt, utan det är kostnaden. Men för vår tillämpning, alltså om du är 1 kubikmeter eller 5 kubikmeter, menar, det är gott om yta, men kostnaden är viktigare.
Precis, precis. Ja, för vi tittar ju på företag som som de jobbar ju med det här med energilagring i smält aluminium, och sen så använder man ju den värmen sen till att driva en stirlingmotor, och sen tar man ut energi därifrån. Det är ju svenska Aselio som har den tekniken.
Ja, precis. Jag är faktiskt rådgivare till Aselio. Jag sa en liten värld.
Ja, vad roligt, vad roligt, vad roligt. Ja. Nej, och sen så har vi börjat titta på dem. Vad heter de nu? Vanadiumbatterierna. Vanadium redoxbatterier. Som
så kallas flow batteries, eller sådana här flytande lagring.
Precis. Och så använder man vanadium i elektroden.
Just det.
Så att som man, och då är, men det är ju liksom, det är också, de är väldigt skrymmande, så det är ju container stora batterier liksom, där man inte behöver ta hänsyn.
Men passar ju utmärkt för vissa tillämpningar, så allting så här, behöver inte vara litet och kompakt.
Nej, precis.
Så att, men det är ju en liten tanke med våran podd också, att försöka få folk att spara i aktier som gör klimatnytta, för det är de företagen som behöver få in pengar, som behöver utvecklas, som behöver det är de som behöver hjälp just nu.
Så, och, ni är inte noterade än?
Nej, det är vi inte. Och
hur ser ägarbilden ut?
Ja, alltså vi har jag tillsammans med mina två medgrundare, så att säga, vi är grundargruppen. Men och vi har liten majoritet. Men den näst största aktieägaren är japanska Mitsui. Vilket är ett jättekonglomerat. Mitsui äger bland annat Toyota och så vidare. Så det, men de här japanska handelshusen är ju väldigt anonyma.
Ja.
Men de är ju stora.
Ja, precis. Jag läste Warren Buffett hade gått in i Mitsui.
Ja, så Mitsui äger väl nästan en tredjedel av OMC. Och om jag ska spekulera, så tror inte jag att OMC kommer att listas någon gång. Utan Mitsui har ju visat att så fort de ser att vi når kritisk massa, så vill de ju ha oss som portföljbolag. Och sen driva utvecklingen mot Afrika, för det är där de ser den stora möjligheten finns att expandera.
Ja.
Hur ser så att säga, resan ut fram till idag, och hur ser resan ut om ni tittar 5 år framåt, 10 år framåt?
Ja, alltså de flesta bolag utvecklas ju utvecklas exponentiellt, och verkligen, det gäller verkligen oss. Så att vi gick, alltså länge hade vi 10 kraftverk, 15 kraftverk, och kämpade med kostnader, och sen dubblades det och så vidare, så nu är vi på 200. Och vår plan är att under 2021 nu, det här året, ska vi dubbla igen då till 400 åtminstone. Och så nästa år så har vi ytterligare 1000 ovanpå det här. Så att nu går det snabbt. Och ju fortare det går, desto större skalfördelar, och vi har större muskler att förhandla mot våra leverantörer. Våra inköp blir billigare och så vidare. Så att nu ser vi att liksom de här volym- och skalfördelarna kommer.
Kan du säga någonting om hur många ni når idag som inte hade el för 5 år sedan?
Absolut. Så idag har vi... Ja, nu, jag kan inte den exakta siffran, men säg ungefär lite över 250 000 kunder i våra, så att säga, i alla våra kraftverk, servar ungefär 250 000. Och vi har kanske 400 400-500 telekomtorn någonstans där som vi strömförsörjer. Så att alltså jag har ju roat mig med tanken ibland och försöka räkna ut vad är det för GDP-impact som vi gör. Men det är svårt. Alltså, men det är till exempel det här med att markpriserna går upp. Istället för diesel för att driva pumparna nu så använder de elpumpar. Mycket, mycket billigare. Alltså för samma kostnad så kan du ju få ut dubbelt så många liter då med elbevattning jämfört med dieselbevattning. Och sen små business då, ja, små verkstäder och liksom en liten svetsare eller vad det nu kan vara. Så det är ju en enorm impact som det har på så att säga, det här ekosystemet i de områden där vi håller till. Men att försöka kvantifiera det är svårt.
Ja.
Men vi vet att alltså, det är en enorm skillnad. Dels man ser GDP då i det här området, arbetstillfällen, sjukvård, skolor nu som har el. Jag kan ge ett exempel då. Det är två colleges då som ja, ett par hundra meter från varandra konkurrerar. Och en av dem blev kund i OMC. Och det resultatet var att de kunde höja sina tuition fees då, för att nu hade de datorer också.
Bara en sån sak.
Ja visst, ja, det är fantastiskt. Ja.
Så de köpte ett gäng gamla HP-laptops från ett statligt verk och så rustade upp dem och så hade då ja, och datoriserat då. Och så de kunde ta nästan dubbelt så hög avgift, eller vi är inte vana vi betalar för utbildning då, men ja, så att det är ju en direkt impact. Och jag vet inte, vem hade gissat något sånt liksom.
Alltså då om man tänker att där var dieselaggregat så där, tidigare för att driva mobilmasten, men hur laddade de mobiltelefonerna innan det fanns el så att säga, från el liksom?
Ja. Ja. Så här fungerade det tidigare att man har någon så att säga entreprenörlagd ungdom då som tog en säck.
En driftig
liten kille som cyklade runt i byn, samlade upp mobiltelefoner och så cyklade bort 10 kilometer till byn, det lite större samhället. Och där finns det små butiker då med såna här små Honda-generatorer, du vet, med startsnöre. Och där då så satt han och drack te i 4 timmar medan de här telefonerna laddades upp. Och sen samlade han upp sina telefoner, åkte tillbaka och så tog naturligtvis en mellanskillnad då för vad det kostade att ladda och så vidare. Så att så funkade det. Och du vet, är din telefon urladdad efter 2 dagar, ja, då ligger den. Och liksom. Men nu så ökar ju, operatörerna ser ju sina inkomster öka för att folks telefoner fungerar.
Och har ni då dragit ut el liksom så att det finns alltså i butiker eller i hem, eller är det, finns det publika liksom laddstationer då där man kan komma in på något sätt, eller hur ser det ut?
Ja, de här, det finns ju, du vet, en liten barberarshop då som mot en billig peng laddar din telefon om du inte skulle ha el hemma. Men de flesta känner ju då antingen någon granne eller någon släkting i byn eller någon då som har el redan. Så att det är så det fungerar idag.
Ni borde ju få fredspriset. Eller något annat lämpligt pris för den här samhällsnyttan ni gör. Alltså.
Men hur känner ni att ni säga, agerar som ett privat företag, eller är
ja, det här är
myndigheterna liksom är verkligen bakom er?
Och alltså det här är ju den första reaktionen då, att det är ju alltså enorm samhällsnytta, verkligen. Och vi bygger infrastruktur och hela området utvecklas och alltihopa. Men alltså, vi är ingen välgörenhet. Och det viktigaste som jag tycker att vi har lyckats visa är att det går att bygga en väldigt lönsam business även om man servar, alltså folk som verkligen bor i bottom of the pyramids och knappt har råd liksom, så vidare. Så det gäller att man tänker annorlunda. Men som exempel kan jag ge då att ett månadsabonnemang, vår så att säga, entry package då, den kostar 149 rupis delat i 10. Det kostar 15 kronor i månaden. Och då får du 3 glödlampor och ett uttag för att ladda din telefon. Och för det betalar du 15 kronor i månaden. Alla, oavsett hur fattiga de är, har råd med det här. Så det som sker är att de 15 kronor som de la på fotogen och fotogenlampor lägger de nu hos oss. Så det är inte, det är ingen mer kostnad. Däremot är kvaliteten och kvantiteten på belysningen och alltihopa, alltså det är 10 gånger mer ljus med våra LED-lampor än med de här gamla stormlyktorna som de hade. Och jag menar, jag vill inte, ja, alltihopa. Men det bästa är att vi, alltså våra bruttomarginaler är över 50, alltså många gånger över 60%. Jag menar, det är ju extremt lukrativt trots att vi har de här extremt låga priserna. Så att det gäller ju att hela företaget måste ju vara anpassat för den kostnadsnivån. Och det är allt, alltså alla processer, alla policies, liksom hela arbetssättet, hela tänket måste vara low cost. Det är en nödvändighet då för att det ska funka. Ofta har man ju, du vet, det kommer in Sida finansierat eller motsvarande, de kommer i sina stora vita Range Rovers och så gör något litet i byn och sen tar lite selfies för sin Facebook och så åker de iväg. Ingen impact. Slöser vi med pengar tycker vi. Ge oss biståndspengarna så visar vi hur utvecklingen ser ut på riktigt.
Ja. Men hur ser planerna ut? Ska jag säga inom kort, är, för det är lite spännande att ni etablerar i Afrika också. Hur ser, har ni börjat, är de första anläggningarna igång?
Ja, vi har börjat. Så att det är rätt enkelt egentligen. I befintliga områden där vi finns och har kunder så introducerar vi nya tjänster. I nya områden där vi inte finns så sätter vi upp gamla tjänster, så att säga bara el. Så att när vi kommer till Afrika nu, till Malawi, sätter vi igång en provanläggning här om några veckor. Det är standard vanilla, vad heter det? Vanilla, vaniljel.
Plain old el.
Men i de nya tjänsterna, vad menar du? Vad är det som just gör det. De nya tjänsterna?
Ja, exakt. Ja, så att nu när vi har en faktureringsrelation med då flera hundratusen människor så är det enkelt att inkludera andra saker som de också vill ha och behöver. Och det första nu som vi har satt igång med är rent dricksvatten. Och det är ju ett enormt problem. Alltså det är ingenting som vi tänker på eller får några nyheter om, men det dör ju alltså tiotusentals barn varje år då, i magsjukdomar och så vidare. Så rent dricksvatten är första produkten, enkelt. Däremot är det energikrävande då för hela den här filtreringsprocessen och energi har vi. Så där kan man bli subscriber, alltså då får du levererat 20 liter vatten varje dag. Prenumeration heter det på svenska. Och det andra är att vi har precis kört igång en trial med att ladda elfordon. Och då är inte det någon Tesla P100 jag pratar om, utan det är tuk-tuks och skotrar, vet, elvespor och så vidare. Så det är de nya tjänsterna.
Jag tänkte, har ni någon koppling till bränsleceller och väteproduktion och så? Jag tänkte Mitsui är lite inne på det också.
Ja. Vi testade bränsleceller tillsammans med ett franskt bolag som heter Air Liquide för kanske 8 år sedan. Vår uppfattning är att värdekedjan för väte är inte färdigutvecklat ännu. Men mer och mer ser det ut som att det kommer att vara en stor grej. Och det sker ju väldigt mycket på bränslecellssidan. Så det är egentligen bränsleceller, superkondensatorer och långsam laddning, långsam lagring då, som vanliga batterier då, litium eller vad det nu kan vara. Det är de här tre områdena där vi ser det kommer att ske väldigt mycket. Men vår business är idag här och nu, och då finns inte det på kartan för oss just nu, men vi vet det kommer.
Ja, precis. Jag tänkte just de här amerikanska Plug Power som har anläggningar för att just ta solenergi och producera väte och sen så då kunna tanka väte i bilar eller lastbilar eller truckar och så.
Ja, precis. Och precis som vi har bensinstationer idag med, jag vet inte, bensintankar då på 10 000-15 000 liter som är under marken. Där det finns en väl etablerad logistikkedja för transport av flytande bränslen då, som kan få. Fotogen kan man ju få i princip var som helst på vår planet. Hela den kedjan behöver byggas ut så att vi kan transportera väte på ett säkert sätt. Och att det finns då distributionsanläggningar som man kan köpa retail och så att säga. Det kommer, jag är helt övertygad.
Var i Indien är ni, har ni liksom mest etablerade?
Ja, vi finns i norra Indien, norra nordöstra Indien, och det är den delen av landet där infrastrukturen är som minst utvecklad. Och vi håller egentligen bara till i en delstat som heter Uttar Pradesh. Men, och den här frågan får jag ju liksom, ja men varför expanderar inte ni och så vidare? Om Uttar Pradesh skulle vara ett land, skulle det vara världens femte största land. Det bor 220 miljoner människor där, så att jag menar, min livstid kommer inte räcka till. Liksom,
du har att göra.
Så däremot så ser vi liksom att etablera, att exportera vår know-how, det vi har lärt oss och så vidare, till Afrika, det känns som meningsfullt. För Indien är trots allt ganska så att säga, avancerad nivå nu. Däremot Afrika är ett par decennier bakom, skulle jag säga, vad gäller infrastruktur.
Ja, det här är jätteintressant. Om man bara pratar rent generellt så här, Sverige, Indien liksom, samarbete, hur tänker du liksom, svenska företag som är intresserade av den indiska marknaden, är det någonting man ska tänka på? Ja. Eller,
alltså, Sverige ligger ju långt fram vad gäller energiteknik och förnyelsebar energi. Det är min uppfattning. Vi nämnde ju Acelio tidigare. Det finns ju en rad andra bolag som också har ganska radikal nya energilösningar. Sen Nu är inte Fortum svenskt bolag då, men Fortum finns nu etablerat i Indien i de handlar då, på den indiska energimarknaden. Men det jag tror faktiskt att vi kommer att se en omvänd så att säga, technology transfer som det heter. Och som Niklas var inne på att Indien kommer inte att bygga några fler stora kraftverk eller om ens några kraftverk, utan det blir den här nya distribuerade arkitekturen. Den är billigare, det är snabbare. Och man kan säga skillnaden ungefär som när vi gick från sladdtelefon till mobiltelefon. Det är ett sånt generationsskifte som håller på att ske. Och det är lättare för Indien eller utvecklingsländer att göra det för att det finns ingen infrastruktur. Det är tomt. Det är svårare för oss här för vi har ju ett väl utvecklat infrastruktur. Men man kan säga vi kommer att sluta spela fotboll och byta till hockey. För det är ungefär en sån ett sånt skifte som väntar oss när vi går från centraliserad till distribuerad energi. Och sen, du vet, den elen som vi använder idag, som ni eller som jag har, den alstras ju flera hundra, ibland tusen kilometer bort då, någon älv eller någonstans. Och det, sen ska det transporteras. Det är enorma förluster. Och det är okej. Har vi tyckt hittills, för det har inte funnits alternativ. Men när till exempel solceller eller väte, lokala lagring blir möjlig och till och med attraktivare finansiellt, då tror jag vi kommer att se här de här strukturförändringarna när, alltså som för ett villasamhälle har du din lokala värmeleverantör då. Det kommer inte några tusentals kilometer ifrån, utan fjärrvärmen är ju oftast någon kilometer bort bara. Den modellen tror jag att vi kommer att se med lokal lagring, där den nationella, så att säga, griden, den är bara till för när den lokala inte kan hantera behovet då vi vid bråtimme då, som det heter inom telekom. Att när det är 20 grader kallt ute och vare sig blåser eller solen skiner, då vill vi ha. Men alla andra tillfällen tror jag man försöker vara självförsörjande. Så att den modellen tror jag vi kommer att se i Sverige.
Och vi tycker jag ser den i många andra situationer också, inte bara just med energin. Utan att det lokala spelar en större och större roll. Vi vill inte vara säga, förbundna till externa tjänster utan ha dem så nära som möjligt. Och de nya
det
mönstren,
viktigaste.
De nya mönstren är ju intressanta också. Som vi hade ju ordföranden för Hyperloop Sverige som gäst i ett tidigare avsnitt. Och just det här att när man diskuterar Hyperloop så diskuterar man ju inte längre att tågen ska gå 18:26, utan tågen går när tågen är fulla. De här nya modellerna, det är de jag tycker är så intressant att följa och se hur ändrar sig ny teknik med våra mönster.
Angående Hyperloop så har det ju varit diskussion om Hyperloop mellan Mumbai och Pune. Är det någonting du har hört talas om?
Ja, oja. Det är kontroversiellt projekt.
Nu var du politiskt korrekt.
Jag hoppas att era solceller hjälper till att driva de hyperloopen.
Ja, precis. Nej, det är ju naturligtvis som alltid då, när det är sådana här stora högprofilsprojekt så har du, alltså det är ju lätta, de är ju lätta politiska mål. Och du har ju oppositionspartierna då som frågar, ja, vi har folk som svälter och covid hit och dit, och ska vi verkligen lägga pengar på det där då som gagnar, jag vet inte vem som skulle ha råd att åka. om tågen och så vidare. Och så är det ju alltid i början, och det är ny teknologi, så är det alltid folk som ifrågasätter och behöver ju verkligen det och allt det där. Men alltså, tandkrämen har kommit ut ur tuben, det är svårt att squeeza tillbaka den. Så någon slags mass rapid hyperloop, vad det nu kan bli, det tror jag vi kommer att se.
Men tillbaka till det här med, bara tänka Sverige, Indien, liksom, om man tänker svenska företag som skulle vilja liksom utforska. Vi såg ju utforska den indiska marknaden. Vi såg David Batra försökte på stand-up comedy i Indien. Liksom. Men har du några tips och råd annars till svenska företag som skulle vilja ge sig in på den indiska marknaden?
Ja, absolut. Alltså, jag kan ge väldigt specifika råd då. Vad gäller energi, eller om vi pratar om energiområdet och svenska företag som verkar inom det, så finns det djup och väldigt gedigen kompetens i Sverige om den indiska marknaden. Inte bara, även afrikanska marknaden skulle jag säga. Och här är det glädjande nog energi, eller heter Energimyndigheten har sist jag kollade, vilket var för kanske ett halvår sedan, så har Energimyndigheten ett kontor med en utsänd representant som sitter i Delhi. Jag tror de har folk i Nairobi i Afrika. Så att där är en bra startpunkt då, om man ska titta. De har folk, experter som kan vara bollplank och som hjälper med det regulatoriska, det juridiska ramverket. Behöver man en licens? Hur kan man importera? Hur kan man exportera? Finansiering, betalning och så vidare fram och tillbaka. Det kan Energimyndigheten. Och de har även vad ska jag säga, guidade resor. De har ju nära samarbete med sin indiska motpart. Och vad jag vet så har de tagit med ett gäng då svenska bolag och rest runt i Indien och träffat potentiella kunder och så vidare. Så att de gör ett fantastiskt arbete. Och vilket är kul att kunna säga om en statlig myndighet, men där
Vi ska berömma dem när beröm är relevant.
Ja, absolut. Ja, ja. Jag såg på din LinkedIn, du var med i den här India Sweden Innovation Day i november.
Ja, precis.
Marcus Wallenberg och Isabella Lövin också, menar jag.
Just det.
Så att det är liksom den formen av utbyte och organisationer som också hjälper till att mäkla kontakter.
Det finns någonting som heter Sweden India Business Council. Det är en slags näringslivets handelskammare då, som inte är statligt men som drivs och kontrolleras av näringslivet. Och där är bland annat Wallenbergsfären med Marcus själv då, som sitter i massa utskott. Lägger massa tid och nu till exempel så både Saab då som försöker sälja Gripen in i Indien, Ericsson då hakar på och säljer annan elektronik och så vidare. Så att, det är ett väldigt bra forum, Sweden India Business Council. De har ett antal program även för små bolag. Medlemskap kostar ett par tusen lappar om året och så det är försumbart. Och såna enkla saker som du vet, hur startar ett bolag? Behöver jag ha ett lokalt bolag? Hur hittar jag en partner? Allt sånt där. De kan vara behjälpliga med alla sådana frågor.
Några tips till våra lyssnare som kanske mer agerar utifrån ett privat och personligt perspektiv runt energi i Indien, runt energi i Afrika. Kan man göra någon insats genom er, via er? Hjälpa till med någonting?
Alltså, energi är ju väldigt fundamental grej. Och ska man säga då? Det är nästan som man kan göra före och efter. Utan energi och vad händer efter? Det är alltså bokstavligt talat stenålder. För lever du i ett samhälle som inte har elektricitet, då är det helt andra regler som gäller. Då har inte du heller sjukvård och ja, massa andra grejer som vi tar för givet. Ja. Så det är ju viktigt. Vill man hjälpa och vill man bidra på något sätt, då är ju energi kanske en spak som man kan dra i som har väldigt stor impact på massa olika saker. Den andra frågan är hur, liksom, om jag som individ vill göra någonting. Och det finns till exempel, nu försöker jag, just det finns en crowdfunding-plattform som heter Trine. Till exempel, och det är egentligen det bästa exemplet som jag har sett idag. Och där kan man köpa en andel, eller man kan det är alltså en investering som, och de räknar med att du får tillbaka en avkastning på dina pengar. Men där kan man gå in och välja, jag vill hjälpa den här byn i Malawi. Och jag liksom investerar i 5 kilowatt solpaneler, till exempel, jag bara tar siffran. Och då vet du att pengarna går direkt dit. Och det som sker är då att om jag är en entreprenör som sitter i Malawi och vill starta ett litet solkraftverk, då kan jag låna från Trine till ett konkurrenskraftigt kostnad, ränta. Och få igång min business. Trine får sina avbetalningar och de betala sina investerare. De ger en avkastning. Så det är som, alltså om jag har 50 000 kronor istället för att sätta dem på banken och inte tjäna någonting. Det här är betydligt lönsammare och det är fantastiskt bra för...
Det är just den här, de här små tipsen, små handfasta positiva tipsen som vi vill liksom förmedla till våra lyssnare.
Ja, den är grym. Trine.com. Ja.
Ja, precis, precis.
Jätteintressant. Men du Anil, det här var ju superintressant. Vi hoppas verkligen, verkligen ni når de här målen med, och ni har 200 nu och så ska ni dubbla 400 och så 1000 anläggningar och sånt. Det ska bli väldigt intressant att följa er resa.
Ja, nej, det är superspännande tycker vi också faktiskt.
Och hur rent nu, du är baserad i Sverige nu eller hur ser det ut? Är du i Indien eller hur ser det ut?
Ja, alltså nu det här senaste året har ju varit lite speciellt för oss alla. Och även för mig. Och jag har ju min bas i norr om Stockholm och i Sollentuna. Och så jag har varit här det senaste året. Men som många andra eller som alla andra så sitter jag kanske 4-5 timmar på video varje dag. Och som tur är så har vi en stor organisation. Bolaget Indien har en vd. Vi är nästan 400 anställda där idag. Så att jag fokuserar mer på saker och ting som bolaget tittar på om ett halvår, om ett år. Jag har kontakt med aktieägarna, investorerna. Jag tittar på nästa kapitalanskaffning och så vidare. Medan maskineriet i Indien, det rullar på.
Härligt. Jättebra. Har vi fler frågor?
Jag tycker vi är ganska nöjda. Vi tackar dig så jättemycket, Anil, att du tog dig tiden.
Det är inte ganska, vi är jättebra.
Tack själv.
Nej, men det är fantastiskt spännande, fantastiskt spännande att få höra lite mer, ska säga, inifrån.
Ja, nej, det är jag som ska tacka. Vad kul att jag fick berätta lite grann om vad vi håller på med.
Ja, vad härligt. Kör så du ryker.
Lycka till, Anil.
Helst ingen rök.
Ja, exakt. Det ska vara elektriskt och rökfritt.
Ha det jättebra.
Hej då.
Tack ska ni ha. Hej då.
Tack. Hej då. Hej.